Det här är sista söndagen med det här temat som vi har kallat en hjärtefråga. När vi har talat om tjänande, att vara med och ge av sig själv faktiskt, sin tid, sin kraft, sina gåvor. Vi har sagt att det är ju egentligen inte förrän vi slår samman, kombinerar våra gåvor, talanger och de vi är och det vi har, som någonting verkligt kraftfullt skapas. Det är där som någonting händer. När allt det vi är och allt det vi har liksom får mötas och bli till någonting väldigt kraftfullt. Sen har vi talat om givande. Vi började förra söndagen att tala om givande. Vi talade om tionde givande och så vidare. Jag ska alldeles strax komma tillbaka till det. Men det här är alltså sista söndagen på det här temat. Nästa söndag så börjar vi ett nytt tema som vi har kallat kristet liv i verkligheten. Eller kristen på riktigt. Eller så, som blir ett studium i Jakobs brev. Det är fem söndagar i mars, så vi ägnar en söndag åt varje kapitel i Jakobs brev. Och du har satt dig på, eller du kanske har hand under, en sån här litet kort som påminner om det. Om du vänder på det så finns det på baksidan en väldigt enkel bibelläsningsplan. Men några verser varje dag, det är liksom helt överkomligt för alla, tror jag, som är läskunniga, att läsa en 3-4 verser om dagen i Jakobs brev. Och du kan till och med göra det även om du följer någon annan bibelläsningsplan med 18 kapitel om dagen, eller vad du nu har för någonting, så tror jag att du hinner med den här också. Och meningen är då att du börjar imorgon och läser enligt den här planen, så är du förberedd när du kommer hit på söndag för att få lyssna på undervisning omkring det första kapitlet. För det här blir en väldigt expositorisk och exegetisk undervisning under några veckor. Vi brukar blanda lite grann, så ibland, ganska ofta predikar vi teman, och så då och då så lägger vi in en sån här genomgång av en bibelbok, och nu gör vi alltså det. Så ta med den här, och har du inte fått någon, eller om någon annan har tagit din, så tror jag att det finns några kvar ute i foajén. Det gjorde du, va? Det finns en liten hög kvar av de här, så du kan ha med dig och läsa och vara förberedd. Visst blev det bra? 3 personer tyckte det var bra. Gött. Ja, men då gör vi 3 det, så. Förra söndagen så talade vi om tionde, som jag sa. Och låt mig bara ge dig en kort resumé omkring det. Och säga då, för det första så sa vi så här, vi pratar inte alls alltid om pengar i vår församling. Det är 4 år sedan jag själv predikade om pengar innan de här 2 söndagarna upptäckte jag. Men det var en parentes i det hela. Men ibland så får man nästan en känsla, så fort man nämner pengar så är det någon som tycker att det ska alltid handla om pengar. Det handlar väldigt lite om pengar i vår förkunnelse. Jesus undervisar betydligt mer om pengar än vad vi gör som predikar nu, kan jag säga. Men det är en annan sak. Det vi sa omkring tionde var så här, att tionde praktiserades före lagen var given, alltså innan Mose tog emot lagen som talar om tionde, så praktiserades tionde som en princip, att ge 10% av sin inkomst till Guds verk, till Gud egentligen. Tiondet blev lag när lagen gavs. Så fanns det med som en av de olika saker som Gud sa till sitt folk när han skulle bygga en nation av ett folk, av det judiska folket. Så var det här en av principerna. Och då var det tionde av allt, inte bara pengar, utan det var tionde av allt vad dina åkrar gav, allt vad dina fruktträd gav, och allt vad din boskap gav, och allt vad du hade. 10% av allt du hade skulle gå tillbaka till Gud. Och i lagen lite senare så förklaras också, vad är syftet med detta? Jo, säger Bibeln, syftet är att du ska lära dig att alltid sätta Gud först. Att Gud får vara nummer 1. Så att det första som händer när du tar emot pengar, när du får din lön, eller om du får någonting annat, lite gröda eller lite frukt eller vad det nu är. Så det första du gör, det var själva tanken, det är att du avsätter det som tillhör Herren, det Gud ska ha, som det första. Så att du kommer ihåg och lär dig få en vana vid att Gud kommer alltid först i mitt liv. Sen hoppar vi lite grann in i Nya testamentet och konstaterar att Nya testamentet säger inte särskilt mycket om tionde. Och vi sa att man kan sammanfatta egentligen det Jesus säger om tionde med två ord. Du borde. För det är vad Jesus säger. Han talar om fariseerna som ger tionde ända in till liksom kryddburkarna hemma nästan. Ni ger tionde till och med om mynta och dillsen. Men ni har glömt det som är riktigt väsentligt. Ni har glömt rättfärdighet. Ni har glömt att ta hand om de svaga. Ni har glömt att visa kärlek och omsorg mot människor. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra, säger Jesus. Så Jesus säger att du borde ge tionde. Och det var vi helt överens om här. Hela församlingen var överens om det förra söndagen. Att vi borde ge tionde. Vi var helt överens om det. Och det är ju någonstans att när han som vi säger att vi älskar om allt vårt hjärta. Han vill sjunga lovsånger till sig. Jag ger dig allt. Allt till dig. Och så vidare. Det sjunger vi. Det proklamerar vi. Liksom gång på gång på gång. Om han nu säger du borde ge tionde, så kan jag tycka lite grann så, från min horisont i alla fall, att det blir lite futtigt om vi börjar argumentera med det. Är du med mig nu? Om han som vi säger, jag älskar Jesus av hela mitt hjärta, jag vill följa honom, jag vill ge mitt liv till honom. Om han säger, Hultberg, du borde ge tionde, så blir det väldigt underligt. Ja, men det tycker nog inte jag. Det är ju lätt för dig, säger Jesus som är så oerhört rik. Och jag som är så fattig. Alltså det blir jättekonstigt. Jesus säger du borde. Och då är det nog så att då borde vi också. Och så pratar vi om några bibliska principer för givande som Paulus har med. Och vi ska titta på lite grann av det här också. Och vi kan konstatera att utifrån Jesu undervisning så handlar det faktiskt om att ge mer än tionde. Att ge så det känns. Och det kan vi tycka är jobbigt för att vi diskuterar ofta omkring tionde. Att ja, men det är lättare för vissa att ge tionde än vad det är för andra att ge tionde. Och så kan man fundera på, är det svårast för den som är sjukt rik eller den som är väldigt fattig att ge tionde? Var är det svårast någonstans? Och det kan vi fundera på. Jag har hört argument för båda de sidorna. Men grejen är att det ska kännas. Jesus tar en kvinna som exempel som ger de sista liksom små örona hon har i offerkistan. En änka som inte har någonting. Men det lilla hon har, ett par koppar mynt, de ger hon till Gud. Så tar Jesus henne som exempel så att hon har gett mycket mer än alla de här rika som ger av sitt överflöd. Hon har gett utifrån sin fattigdom. Utifrån att egentligen inte ha någonting så har hon gett därför att hon älskar Guds verk. Så tanken är att vi faktiskt ska ge så det känns. Det får göra ont. Halleluja. Det är väldigt, han känner det verkligen liksom det är. Oh yeah. Come on preacher. Paulus talar om att vi ska ge med ordning. Att man liksom den första dagen i veckan, man fick väl lönen då antar jag. Första dagen i veckan, gör i ordning, lägg undan det som ska ges i offret så att du liksom har det undanlagt. Ge med ordning och ge utifrån ett beslut. Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta. Och vi sa det att vi vill inte i första hand liksom inspirera varken dig eller mig till att ge. Men det är ganska lätt att göra det. Liksom man kan visa fina bilder på vad vi gör ute på missionsfältet. Vi kan visa bilder på små barn som liksom får mat utdelad eller vad det nu är. Sådana här jättefina rörande saker. Du kommer att bli så rörd så du ger. Och det är jättebra, men det är ju inte det som är grunden i vårt givande. Grunden i vårt givande är ett beslut. Jag vill vara med. Jag vill vara med. Ge så det känns, ge mig ordning. Ge utifrån ett beslut. Och det var liksom en sammanfattning ungefär av vad vi sa. Förra veckan, nu går vi till andra Korinthierbrevets 8:e kapitel. Andra Korinthierbrevet 8, från vers 1. Jag vill ha någon underrubrik på dagens predikan. Nåden att ge. Ett härligt uttryck. The grace of giving. Det är underbart. Andra Korinthierbrevet 8. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fastän de har varit hårt prövade har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt de fattiga, åt de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav de först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Därför bad vi Titus att också bland er slutföra den kärleksgärning som han redan hade påbörjat. När ni nu har överflöd på allting, på tro, tal och kunskap, på hängivenhet och på den kärlek som vi har väckt hos er, så överflöda också i denna kärleksgärning, eller som grundtexten säger, överflöda också i denna nåd. Amen. Jag vet inte hur många av oss som liksom sätter likhetstecken mellan att ge och känslan av nåd. Men det gör Paulus här. Vi talade om nåd hela januari. Och vi kommer att egentligen kretsa kring nåd under stora delar av den här terminen. Det här handlar om en speciell insamling som man gjorde till de fattiga i församlingen i Jerusalem. Paulus skriver om den insamlingen redan i första Korinthierbrevet 16 kapitlet, där han ger en del anvisningar för hur den ska gå till. Och tydligen var det så att det fanns hos församlingen i Korint en del goda intentioner. För man hade tagit beslut om att man skulle vara med i den insamlingen till de fattiga i Jerusalem. Och man hade påbörjat den insamlingen också. Men man hade inte fullföljt den. Den hade liksom på något sätt runnit ut i sanden. Det står så här lite senare i det 10:e versen. Jag ger mitt råd i den här saken därför att det är bäst för er. Ni som redan i fjol var först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. Fullfölj nu arbetet så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det efter de tillgångar ni har. Amen. Och det där kan väl vara en uppmuntran till alla oss som någon gång har bestämt oss för att jag skulle offra lite mer nu. Liksom, nu ska jag ta tag i mitt givande och liksom satsa lite mer. Och nu har jag bestämt mig för att ge tiondel. Och nu har jag bestämt mig för att haka på det här som vi har pratat om i Pingstkyrkan i Lund. Att 200 människor ger 100 kronor till i månaden. Så har vi liksom fått en budget i balans där man har bestämt sig för det. Men så har det liksom inte blivit avriktigt. Så är vi inte ensamma om det, utan det, så var det i församlingen i Korint också. Man bestämde sig, men det blev inte riktigt som man hade bestämt. Har du varit med om det någon gång så behöver inte räcka upp handen, men du kan nicka lite grann. Så. Ja. Och det är därför som Paulus sedan i det 9:e kapitlet liksom börjar tala om ordningen i det här. Liksom, lägg undan det du har beslutat. Se till att det blir en ordning på det här. Makedonien lyfter Paulus fram som ett exempel för samlingarna i Makedonien. Och det är den romerska provinsen Makedonien, inte det som vi idag kallar för Former Yugoslavian Republic of Macedonia, eller vad det heter nu. Det är inte den, utan det här är den romerska provinsen som ligger ungefär mitt i Grekland. Och det hade varit en väldigt rik och bördig region. De hade haft massvis, det var liksom som en stor trädgård. Men århundraden av inbördeskrig hade skövlat och ödelagt hela det här området. Till den grad att man faktiskt, de ledande i regionen, skrev breven, skrivelse till Tiberius kejsaren och begärde skattelättnader på grund av den extrema fattigdomen. Och fick den beviljad också. Och området klassades officiellt som ett utarmat område. Vilket väl var en sorts omskrivning för att här finns ändå ingenting att hämta så vi kan sänka skatten för er. Ungefär så. Och här grejen, det är de människorna. Det är de församlingarna. Det är människor i den regionen som är så fattiga att man slipper betala skatt och blir klassat som ett utarmat område. Det är människor från den regionen som lever i den situationen som upplevde det som en nåd att få vara med och hjälpa de fattiga i Jerusalem. Människor som själva levde i nöd och fattigdom. Och faktum är att det uttryck som Paulus använder när han talar om deras djupa fattigdom, det uttrycket är besläktat, det grekiska ordet som han använder är besläktat med uttryck för havsdjupen, för bottenlöst, det är abyss. Liksom. Det är den typen av uttryck som han, alltså det är the bottom is nådd, för att tala med en modern psalmist. Eller när vi har nått botten av tillgångar egna, för att tala med en något äldre psalmist då, så att vi är med allesammans i det här. Det är liksom det läget, det är slut. Vi har ingenting egentligen att ge. Det var människor i den situationen som enträget bad om nåden att få delta i hjälpen åt de fattiga. Det var människor i den situationen som gav efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt. Jag berättade för några förra söndagen om jag tror den finaste gåva jag någonsin har fått var en sån här stor stock med sweet bananas. Små, söta, goda, fina bananer. Jag tror det är en av de absolut finaste gåvor jag någonsin har fått. Därför jag fick den mitt ute i ödemarken i Kenya. Någonstans mellan Kisumu och Eldoret, för dig som känner till landet. Så hade vi en konferens mitt ute in the middle of nowhere. Vi gick inte ens en väg dit, eller de sa att det var en väg, men jag såg den aldrig. Jag kunde aldrig upptäcka den liksom. Men det var en väg, sa de, som vi följde. Mitt där ute så hade vi en konferens. Vi samlade ungefär 4000 människor som hade gått, en del av dem hade gått i flera dagar för att komma och vara med på den här konferensen, Bibelstudieveckan. Och jag var där och undervisade och det var ganska fantastiskt. Och sen när vi skulle åka därifrån och skulle skjutsa mig till Nairobi, till mitt flyg hem till Sverige, så kommer en man med den här klasen bananer. Och så vill han ge den till mig. Och jag tänkte, vad ska jag med den till? Och den kan jag inte ta med på flyget. Och liksom bara... Och så säger pastorn, min värd då, säger, det där är hans massäck. Han har ett par dagsresor att vandra hem. Och det där är hans massäck. Den vill han ge till dig. Och så sa han, om du inte tar emot den så kommer du att göra honom ohyggligt besviken. Så där sitter jag, en rätt så hyfsat välbärgad svensk predikant som ska bli körd i jeep till mitt flyg hem till Sverige och får den här mannens enda gåva egentligen. Och så ger han utifrån sin fattigdom för att få uppleva välsignelsen och nåden att ge. Är du med mig? Det var människor i den djupaste fattigdom som enträget bad om nåden att få vara med och hjälpa de fattiga i Jerusalem. Tänk att ha en sån vilja, en sån övertygelse, en sån iver i sitt liv. Och vilken skillnad, förlåt att jag säger det här, men jag säger det lika mycket till mig som jag säger till dig. Vilken skillnad mellan det förhållningssättet och mot vårt, och i alla fall mitt ibland, argumenterande och ifrågasättande Ska vi verkligen ge tionde? Ska vi verkligen ge så mycket? Vilken skillnad i förhållningssätt. Och hur kommer man dit? Man kanske skulle fråga, vill jag ens komma dit? Att jag ser det som en nåd. Jag vill säga som en glädje, att jag ser det som en oförtjänt favör. Att jag ser det som Guds kärleksfulla välvilja mot mig. Att jag får vara med och ge. Hur kommer jag dit om jag nu vill komma dit? Jag tror att vi gav svaret och har gett det här svaret egentligen varje söndag under det här temat ifrån första Petrusbrevets fjärde kapitel och den tionde versen. Det står, tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Jag tror att hemligheten till den friheten och glädjen och nåden i givande är att inse att jag är en förvaltare. Och vi har sagt förut att en förvaltare vet att det han har inte är hans. Och en förvaltare vet att det uppdrag han har är att göra det bästa av det som han har fått sig anförtrott, att maximera avkastning, att se till att det blir någonting av det man har fått sig anförtrott. Och vet du, det leder till ett ganska annorlunda förhållningssätt till allt vad vi har och framförallt kanske till pengar. Och minns att det här är inte mitt. Det tillhör inte mig. Mitt enda uppdrag är att förvalta de pengar jag har så att det blir till mesta möjliga välsignelse. Och kanske inte i första hand för mig utan för andra, för Guds rike. Det är syftet med att Gud har låtit mig ta hand om en och annan krona. Och någonstans så är det som att det finns liksom två huvudfåror i undervisning om givande som jag har mött under mina 30 år som kristen. Jag skulle idag vilja slå ett slag för den tredje sättet, och det är andra som har gjort det också. Men ett sätt som man ofta undervisar om givande faktiskt, det är att vi ger för att man ska. Du är skyldig att ge. Låter det härligt? Det är liksom mer eller mindre lag att ge. Och det är någonstans är det ju inte fel. För Jesus säger att du borde ge. Eller hur? Det är ju inte helt uppåt väggarna fel, är det inte. Men grejen är att om inte glädjen finns där. Om inte kärleken finns i det så är det ganska meningslöst. Paulus skriver i första Korinthierbrevets 13 kapitel. Det spelar ingen roll om du ger bort allt vad du har till de fattiga. Men inte har kärlek så är det ingenting värt. Det här mekaniska givandet, att man ger bara för att jag ska ge, det är plikt och regler. Det är inte meningen att det ska funka så. Paulus skriver att det ska inte ske, givandet ska inte ske med olust eller med tvång. Det andra sättet som man ofta hör, eller som jag åtminstone har hört i de sammanhang där jag har rört mig en hel del, det är liksom att vi ska ge för att få. Lagen om sådd och skörd. Och Jesus säger ge och er skall bli givet. Eller hur? Han säger faktiskt det. Lukas 6:38. Ge och ni ska få, ett gott mått packat, skakat och rågat ska Gud ge er famnen. Med det mått som ni mäter med ska det mätas uppåt er. Men grejen är att om man drar det tänkandet för långt så kommer man in i en sorts villkorstyrt givande. Det blir sån här enkel basic programmering, dataspråk. Du har en if then. Om det här villkoret, if är uppfyllt, then, så händer det här. Det kan vara en else if. Om inte det första villkoret är uppfyllt, men det andra villkoret är uppfyllt, ja men då händer det här istället. Liksom, lagen om sådd och skörd, om du ger så ska du få, om du inte ger så får du ingenting. Typ så. Där Gud blir förvandlad till en robot och välsignelsen blir till en formel. Rätt input ger den output du vill ha. När Jesus talar om att ge och få. Ge och er ska vara givet. Så talar han om det i ett sammanhang där han pratar om en helt ny livsstil. Och där sammanhanget inte primärt faktiskt handlar om pengar alls. I det avsnittet så säger Jesus att du ska älska din fiende. I det avsnittet säger Jesus att om de slår dig på ena kinden så låt dem slå dig på den andra också. I det avsnittet så säger Jesus att om någon vill sno din skjorta så ger de kavajen också. Och slipsen. I det sammanhanget så säger Jesus, döm inte andra människor. Och han talar inte någonstans i det sammanhanget om någon sorts egoistiska motiv för givande. Han talar inte ett ögonblick om att ge för att själv bli rik. Det finns inte där. Faktum är att Nya testamentet varnar både för att bli rik, vara rik och kanske framförallt för att vilja bli rik. Men det är ett annat bibelstudium, men det kan vi väl ta vid något tillfälle. Nya testamentet och Jesus varnar för att bli rik och att vilja vara rik. Faktiskt. Paulus säger så här i Apostlagärningarna 20:35. Kom ihåg de ord som Herren Jesus själv sa. Det är saligare att ge än att ta. Var i evangelierna står det att Jesus sa det? Bibeltävling. De har bibelbingo där nere. Vi kan ha lite bibelbingo här också. Var i evangelierna står det att Jesus sa det är saligare att ge än att ta? Va? Tack. Vi har en bibelbroder här som kan Daniel. Det står ingenstans faktiskt. Men Jesus har antagligen sagt det eftersom Paulus säger att Jesus sa det. Men det står inte återgivet i något av evangelierna. Men säger Paulus att det här har Jesus sagt så är det nog så att Jesus har sagt det. Så det glöm det. Paulus skriver också om sådd och skörd. Han skriver väldigt mycket om sådd och skörd. Han säger, så snålt så får du skörda snålt. Så rikligt så får du skörda rikligt. Och det är sant. Det är sant att Gud ger till oss när vi ger till honom. Men vi är många, många här som kan vittna om sådana tillfällen. Det är jag övertygad om. Att när vi har gett, kanske ibland gett fast vi inte riktigt hade råd, så har Gud inte blivit skyldig oss någonting. Utan han har sett till att vi har haft det vi har behövt i alla fall. Eller hur? Men aldrig någonsin, inte en enda gång i Nya testamentet och inte i Gamla testamentet heller för den delen, är motivet för givande egen rikedom. Aldrig någonsin. Inte en enda gång. Som jag förstår det, så handlar det istället för att ge för att få, så undervisar Bibeln om att få för att ge. Är du med nu? Istället för att ge för att få, så handlar Nya testamentets undervisning om livsstil, om förvaltande av allt det vi äger, inklusive våra pengar, om att jag har fått och jag får för att kunna ge. Och det är skillnad på det sättet att leva livet. Vi ger inte för att bli välsignade. Vi ger för att vi är välsignade. Amen. Och vi är välsignade. Ja, det har jag aldrig upplevt. Ja, då får du lyfta blicken lite grann och inse att om du lever i det här landet, om du har en normal inkomst i det här landet, så tillhör du världens rikaste 1% i toppen. Finns såna här små sajter du kan kolla på internet om du vill. Finns sajter du kan knappa in din årsinkomst. Och så kan du kolla var ligger jag i förhållande till resten av världen. Och har du en medelinkomst i Sverige så tillhör du den rikaste procenten i världen. Bara så du vet. Kan man bara veta det? Faktiskt, att sätta lite perspektiv på tillvaron. På det sättet. Vi ger inte för att bli välsignade. Vi ger för att vi är välsignade. Vi ger därför att Gud först har gett allt. Redan i första Mosebok när Gud kallar Abraham som sedan får namnet Abraham och säger att jag ska bygga ett folk på dig och av dig och genom dig, så säger han så här: Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Alltså Gud välsignade Abraham. Han blev rik. Han blev kolossalt rik. Men Gud välsignade honom för att han skulle bli till välsignelse. Det jag får, det som anförtros mig att förvalta i det här livet, är tänkt att vara till välsignelse. Jag är tänkt och du är tänkt att vara en kanal för Guds välsignelse till andra människor. Är inte det en makalös tanke egentligen? Att Gud vill använda dig och mig som kanaler för en välsignelse som träffar den här världen, som träffar människor i den här världen. Det du har är tänkt att vara till välsignelse, inte bara för dig, utan för människor runt omkring. I andra Korinthierbrevets 9 kapitel så står så här den 8 versen. Lägg märke till hur många gånger ordet allt och alla och alltid och varje finns här. Gud har makt att låta all nåd överflöda till er. Så att ni alltid under alla förhållanden har nog av allting och kan ge er överflöd till varje gott verk. Syftet med att du får ifrån Gud, att du har någonting överhuvudtaget, är inte att du ska bli utblottad, men syftet Gud har gett och han tar hand om dig. Det är vad Guds ord säger. Han ser till att du har allt vad du behöver, men så att du också kan ge i överflöd till varje gott verk. Och det står inte att du ska ge av ditt överflöd, utan att du ska ge i överflöd. Det är skillnad på det. Notera det. Ge i överflöd till varje gott verk. Gud kommer att ta hand om dig. Ja, men tänk om jag inte kan köpa den här senaste iPad-modellen. Det gör inget. Du kan få köpa min gamla. Alltså, tänk om det skulle kunna få kosta någonting ibland för oss. Att vi skulle kunna offra någonting för att få se Guds rike gå fram. Det är inte så ofta det kostar någonting för mig. Jag måste erkänna det och jag tror att det är likadant för dig. För vi har det så fruktansvärt bra. Men tänk att någon gång, då och då i alla fall, få vara med och ge en gåva som faktiskt gör ont. Som innebär att det finns någonting annat jag måste avstå nu. Och då pratar jag inte om den här 100-lappen till i månaden som är en pizza på någon taskig, sunkig pizzeria någonstans. Utan jag pratar om någonting rejält där det faktiskt får kosta mig. någonting rejält. Varför? För att få uppleva nåden att ge. Favören som Gud ger, att jag faktiskt får vara med och ge någonting. Och det här stämmer så oerhört väl in på tanken att vi är förvaltare. Att ingenting av det vi har är vårt. Allt tillhör Herren. Och därför så behöver vi förstå att placera så stor del som möjligt av det vi har i det som vi tror är värdefullast och betyder mest för oss. Jesus säger att där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Där din skatt är, det som betyder någonting, det som är värdefullast för dig, det är din skatt. Där, det som är mest betydelsefullt, där din skatt är, där är också ditt hjärta. Och där kommer vi då tillbaka till det ställe där vi egentligen började för några veckor sedan i det här temat. En hjärtefråga. Vad betyder mest för mig? Vad betyder mest för dig? Vad är egentligen viktigt? Vad är egentligen viktigt? Vi ger inte, och vi är inte en kyrka där vi ger för att vi måste. Du måste inte ge. Du måste inte ge. Du får vara med i den här kyrkan utan att ge. Du måste inte. Ingen kommer att jaga dig. Liksom. Det kommer inga kravbrev. Du måste inte alls ge. Du behöver inte ge en enda krona. Du får vara med i alla fall. Vi ger inte för att få. Vi är inte en kyrka som, där vi som predikar och som leder församlingen ger dig löften som vi inte har något mandat att ge och som vi inte kan backa upp. Vi säger inte om du ger 1 000 kronor idag så får du 10 000 nästa vecka. Vi säger inte det. Gud kan säkert göra det. Fullt möjligt att Gud kan göra det. Kanske till och med möjligt att han gör det för en eller annan. Men vi säger inte det, för det handlar inte om det. Vi ger inte för att få. Vi ger. Därför att det är en nåd. Att få ge. Vi ger. För glädjen att få se människor komma till tro på Jesus Kristus. Vi ger. För glädjen att kunna vara med utöver världen och lindra nöden. Vi ger inte för att bli välsignade. Vi ger för att vi är välsignade.